Så påsken är sannoliken en stor högtid. Det är kristendomens största högtid. På långfredagen, då gav han upp andan. Och då står det ju så här. Lukas evangeliet 23:46. Det hände väldigt mycket som man skulle vilja gå in lite djupare på vad Jesus sa när han hängde där på korset. För han sa ju faktiskt ett antal saker. Men jag fastnade vid en sak. Och det är det här. Jag läser från Lukas 23:44. Jesus dör. Det var nog omkring sjätte timmen. Då kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Det finns en lära som vi inte ska hålla på för mycket med. Den kallas för JDS-läran här i Sverige. Alltså Jesus dog andligen. Jesus died spiritually. Well, det gjorde han inte. För här står det att Jesus, i dina, säger Jesus till Fadern Gud, i dina händer, Gud, överlämnar jag min ande. Alltså livet själv överlämnar sin ande till den som är ännu mera livet. Alltså Fadern, det är ingen död. Men anden kommer i rätta händer så att säga. För att när vi dör, då har vi ingenting att ha kontroll med längre. Vår fysiska kropp är borta. Den är livlös. Den är död. Så Jesus, eller Jesu kropp, hängde på korset där. Det gjorde det. Men han själv var aktiv i dödsriket. Så sen finns det en lärare som kommer från USA. Den är grunden i bland annat framstegs- eller framgångsteologin. Och den säger att Jesus dog andligen också. Och att Jesus sen när han steg ner i dödsriket så plågades han av djävulen och piskades och så vidare i tre dygn. Det säger inte Guds ord. För Jesus gav upp andan och dog fysiskt. Han överlämnade sin ande till Gud. Och om det då var hans själ eller något annat, det vet, vill jag inte spekulera i. Men Jesus själv efter det var nere i dödsriket och han var aktiv. Om man dött är man inte aktiv. Det är så att djävulen själv vill hålla på och plåga en och piska en och hålla på. Då är man fången. Men Jesus var aktiv. Och det står också, om man tittar i första Petrusbrevet 3:18. Då ska vi se lite om vad Jesus höll på med där nere. Första Petrusbrevet 3:18 och några verser framåt. Dopet och det nya livet handlar egentligen om, men från 18:e versen. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet men levande gjord genom anden. Ja, det tror jag det. Han hade överlämnat sin ande till Gud. Och ni ska veta om att det var Gud som hängde på korset. Så det han säger gäller. Behöver inte förklaras. Vi säger när Gud skapade universum så sa han. Det fanns ingenting. Och det bara på bildas planeter och allt möjligt. Så när Gud säger så blir det. Och här sa också Gud: jag överlämnar min ande i dina händer. Så Gud skickade sin ande till trygg mark. Till himlen. Det var hans kropp som skulle offras och dö. I köttet. Men han var levande jord i anden. Så den här läran som säger att Jesus dog andligen, den stämmer inte. Och den ligger till grund för framgångsteologin. Som sen då har utvecklats i Sverige och till livets ord. Och vi vet att den här läran har varit med väldigt länge där. Och det har varit många som har påmint om allvaret i att predika fel kring såna här saker. För det här är själva grunden. Och man kan inte lägga in en lögn i själva grunden och kärnan i vår tro. Men det är det man har gjort här. För lägger in en lögn så är det inte sanning. Då har du en dörr för djävulen där. Som han kommer att gå som han vill. Och då har det blivit mycket felaktiga läror på grund av det här lilla felet. Eller lilla fel, det är ju hädiskt rakt. Det är väldigt allvarligt. Sen vet inte jag om Livets ord har tagit tillbaka nu. Man har tystat ner frågan, det vet jag. Men det var ju jättemånga som gick på deras universitet som utbildades i den här läran. Det stod i olika böcker och allting. Och det var inte sant. Ingen har rest upp offentligt och sagt att vi hade fel. Men man har väl slutat i varje fall och gå ut med läran, får vi hoppas. Men vilken välsignelse för dem hade det inte blivit om de hade sagt: förlåt oss, vi hade fel. Vilken kraft skulle du inte ha utlöst för det folket och för svensk kristenhet? Vilken enorm kraft skulle det inte ha blivit? Hur välsignat är det inte? Och hur glad blir inte Gud när någon, när du eller jag har gått och haft fel i någon fråga, och så kommer vi på: nej, men vad fel jag hade. Förlåt mig, Gud. Alltså, sanningen fick vinna. Jesus själv fick vinna över lögnen, är det ju. Hans blir större på sin tron, och djävulen måste vika undan lite. Det är så mycket större än vad vi tror. Tänk om en hel rörelse hade gjort det. Oj, oj, oj. Men vi gjorde den inte. JDS-läran är det jag pratar om. Jesus died spiritually. Jesus dog andligen. Det är en lära som inte stämmer med Guds ord. Nej. Och den läran kommer från Hagen och några andra från USA. Ja, precis. Ja. Och den läran förvaltade Ulf Ekman väldigt hårt då, när han skapade Livets ord i Uppsala. Och den gick in i deras bibelskolor och allting som en grund att lägga sin lära på. Och då kommer man till det här, att Jesus Kristus är sanningen. Djävulen är lögnen. Så vi säger så här: jag kan bygga ett hus. Och det kanske blir något fel på några tegelstenar här, och kanske några fönster inte stämmer in. Jag kan byta ut det utan att hela huset rasar. Men lägger jag in någonting fel i grunden, då kan hela huset rasa. Så det är ganska dumt att bygga något gott på det som ändå kommer att rasa. Och det är där den här lilla lögnen är i läran. För det är det heligaste, det är kärnan i vår tro. Alltså, och Jesus har återuppstått. Han lever idag. Och det måste få vara sant hela vägen. Vi kan ha fel i mycket. Men liksom just det här kan vi inte ha fel i utan att kränka vår Herres egen gärning. Så följt, han dog, men han vart levande gjord i anden. Det finns en skillnad i det där, och den skillnaden måste vi stå för. Det gjorde inte Hagen, det gjorde inte JDS-läraren, det gjorde inte Ekman. Utan det blev en stor rörelse av det här, som hade den här allvarliga lögnen. Och det blir en dörr för djävulen. Han kommer gå där som han vill. Och till det har de lagt på då, jag tror, mycket saker som blir fel. Jag menar, läser man i Bibeln, har Gud verkligen sagt att du alltid ska vara framgångsrik, rik, frisk? Det har jag aldrig hittat i Bibeln. Men det finns en rörelse som påstår så, som lockar folk till det. Om det vore sant vore det så underbart. Men det är inte sant. Det är sanningen vi ska förvalta. Det är den som för oss till himlen. Om jag är rik eller miljonär, här, vad spelar det för roll? Jag ska till himlen. Rikedomen kan bli det som håller mig fast på den här jorden. Jag ska till himlen. Därför är det så allvarligt. Nu är det lite svårare att veta hur den här läran florerar. För vi vet att det finns kvar. Men det vore så mycket bättre om ledaren som hade dragit in den i landet hade sagt: vi hade fel. Ta bort den. Det var helt fel, vi var lurade, vi var bedragen. Då har man kunnat respektera dem. Idag blir det en osäkerhet istället. Ja, hur står det med den här frågan? För en lögn, då har den onda en ingång där. Vart var jag någonstans nu då? Jag var på... Ja, Jesus var nere i dödsriket. Alltså han dog på kroppen. Han dog, hans kött korsfäste. Men han var ett levande jord i anden. Och som jag sa, anden hade Jesus överlämnat till fadern. Och sen var väl anden med, det kan jag tro. Och vilken del är det, själen? Jag vet inte. Men Jesus fysiska kropp, den hängde på korset. Och den var offret för våra synder. Sen var Gud, Jesus då, frigjord från den kroppen när han gick ner i dödsriket. Så han var Gud fullt ut när han gick ner. Och det var inte någon förlorare som kom ner dit. Det var en segrare som gick ner i dödsriket. En segrare var det. Den största segraren som vi någonsin har sett. Det var han som gick ner i dödsriket. Och tänk dig då när döden, djävulen alltså, får se. Men vad har jag ställt till med? Han måste bli fullständigt chockad, djävulen. Och jag tror att han var så chockad så att han var handlingsförlamad. För hur ska annars Jesus kunna gå här? Om vi fortsätter här i Jesus, i första Petrus, tredje kapitlet. Då står det så här, från 19 versen där då. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. För de som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar medan arken byggdes. I anden, han gick och utropade segern. Ja, men då är, vad tror ni, han är inne i djävulens eget rike. Djävulen måste ha blivit helt handlingsförlamad. Jesus har ju gått och rört sig helt fritt. Det var ganska många andar han skulle gå och prata med, kan jag säga. Som avlidna människor. De fick höra segern, de fick höra evangeliet. De fick se evangeliet själv. De som var död här, de har fått se evangeliet tydligare än vad någon av oss levande idag har gjort. De fick se henne. Jag har fått höra henne. Men de fick se henne. Och vad hände mer när Jesus korsfästes? Jag läste inte det här, men ni känner säkert till det. Ett stort mörker kom över jorden, står det. Det varade i 6 timmar. Solen förmörkades. Jag tror inte det är samma sak. Jag tror att det var en solförmörkelse, men det kom dessutom ett mörker över jorden. Det kom en stor jordbävning som skakade om hela Jerusalem. Och om inte det var tillräckligt så kommer nästa grej också. Men här så sa romaren som stod och tittade på korset. Han måste verkligen ha varit Guds son. För det skakade marken. Allting var plötsligt mörkt. De fattade, vad har vi gjort? Ja, vad fattade, då fattade de. Och sen upp på allting. Så steg de döda upp ur sina gravar. Ja, då visar verkligen Gud att här händer någonting alldeles övernaturligt och märkligt. Men så här ser det ut. För nu har ni kastat ner själva livet i dödsriket. Så hur ska de döda kunna vara kvar där? Det var en förebild på vad som ska ske en gång. För de som är döda i Kristus, när han kommer tillbaka, de är ju de första som ska väckas upp. Och sen är de som är levande i Kristus fortfarande. De följer med i andra fasen då. Kom igen. Smart. Det gick liksom verkligen inte att säga att det var bara en tillfällighet. Nej, det var flera olika saker som alla vittnade mot det hela. Och sen de som var kristen och religiös. De kanske satt i templet och var lite rädd. För att vad mörkt det vart mitt på dagen. Och jorden skakar, hjälp oss. De kanske inte ens såg att de döda klev upp på sina gravar. Men de satt i templet. Och förlåten brast ända uppifrån och ner. Och förlåten, det var ett tygstycke som var något alldeles märkvärdigt sytt. Det var tjockt så här. 9 centimeter tjockt den här. Och det hade hängt där hur länge som helst. Och det höll hur bra som helst. Det var ingenting som... Ja, ni vet, förlåten, det var det som skilde från det näst heligaste till det allra heligaste i templet. Ingen fick gå in där utom prästen en gång per år. Då dog man. Och de hade prövat och de såg att det var så. Man dog om man gick in där. Det var så heligt. Det var alldeles för heligt. Så när förlåten då brast, så brast den uppifrån och ner. Och det visar också Guds initiativ kom här. Det var uppifrån och ner. Och vägen var öppen. Efter det har ingen dött som har gått in i det allra heligaste. Det var Gud som visade, nu är vägen till himlen åter öppen. Och det var han i korsfästet. Ett mycket tydligt budskap som vi förstår. Men det är klart, hade vi levt i den tiden så kan man ju undra vad vi hade trott. Skräckslagen har vi nog varit. Nåväl. Sen har vi då en annan sak som Jesus gjorde. Men jag ska läsa det i förbefarten så här. Jesus gick alltså ner i dödsriket och predikade för andra med deras fängelset. Evangeliet gick dit, kan jag säga. I Uppenbarelseboken, första kapitlet, från 17 till 18 versen, då står det så här. Och det är alltså Johannes då som får sin uppenbarelse. Och troligen så rycks han upp till himlen på något vis. Då står det så här. När jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sa: var inte förskräckt. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Det var alltså nere i dödsriket som Jesus hamnade efter korsdöden. Det var där han hämtade nycklarna till dödsriket. Så man kan säga så här att han besegrade döden. Så det är inte döden nu längre som har nycklarna till dödsriket ens. Jesus sa besegrarna och det är han som har nycklarna. Så han gjorde det också. Och det här skedde alltså någon gång mellan korsfästelsen och uppståndelsen. Och då säger jag att Jesus inte var aktiv. Han var sannoliken aktiv. Han var segrare och konung även där. På tredje dagen då stiger han upp och visar sig för sina lärjungar. Och då kan vi läsa om det i Johannes evangeliet, 20 kapitlet. Det händer alltså mycket mer de här dagarna också. Jag har bara tagit något bibelsammanhang för varje dag. 20 kapitlet, 19-23 versen. Det var ju Maria från Magdala som var den första som såg att stenen var borttagen. Alltså i hans grav. För lärjungarna hade ju fått lagt Jesus i graven. Och så hade de rullat en stor sten förbi. Och det krävdes ju starka kara för att få hantera den stenen. Så när hon kom dit, hon sörjde. Man ville gå till sin älskades grav, sin mästares grav. Och så var stenen borta. Och då kikade hon in och då ser hon, kroppen ligger inte där. Men bindlan och allting var prydligt hopvikt. Så hon visste inte alls hur hon skulle tolka det där. Nåväl, då uppenbarade sig en ängel. Och undrar liksom, varför söker du den levande bland de döda? Hon förstod inte riktigt, fattade inte riktigt. Hon undrar, är det du som har tagit min herres kropp eller någonting? Ja, det är klart man blir tveksam. Vem hade trott på det? Är man död och ligger i en grav så ligger man kvar där. Om inte någon annan springer och flyttar en. Men det var Jesus själv som gick därifrån. Han klev upp därifrån, vek ihop bindlarna prydligt. Och så gick han, förmodligen. I sin nya helighetsgrupp då så småningom. Och när han hade då, i första läget så fick inte Maria vidröra vid honom. Det var liksom saker som ännu inte var fullbordat. Så jag kan tro att det är så mycket krafter igång sådana här gånger så att hon hade nog kanske skadats om hon hade vidrört honom. Och förklaringen var att han ännu inte hade fått sin helighetsgrupp. Sen sa han till Maria att nu ska jag gå till fadern. Gå till lärjungarna och säg det. Så han gick upp till fadern och hon sprang väldigt ivrigt, kan man förstå, och tala om för lärjungarna. Men jag har ju pratat med, jag har ju sett han har ju återuppstått. Vad är du galen eller vad är du med dig? Det är klart att grabbarna tänker så. Det kommer en kvinna som är alldeles hysterisk och liksom säger att han lever. Men ja, vad ska man tro? Sen kommer Jesus. Och det står då här från 19:e versen. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till er: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er." Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: "Ta emot den heliga ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden." Det var bland det första som Jesus förmedlade till sina lärjungar efter att segern var fullbordad. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåten. Men om ni binder dem i synderna så är de bunden. Det är en viss myndighet och pondus att hantera förlåtelsen. För att förlåtelsen var vad som kom oss till del efter att Jesus, Gud själv, hade besegrat djävulen. Det är ganska så mycket i det där. Om ni tänker så här, vad kan förlåtelsen ha för innebörd om det praktiseras? Vi vet hur det ser ut när folk hämnas. Alltså när terroristerna fick Twin Towers att rasa med terrordåd. Ja, det var ju 5 000 personer som dog. Och de har ju anhöriga, föräldrar och barn och sådär. Så kanske det var 15-20 000 personer som var direkt drabbade av det här. Och inte tror jag att de var glad för det. De ville nog hämnas. Det gjorde man ju sen. För sen inledde man ju det här kriget då, som fortfarande pågick då. Fanns inga andra sätt att hantera det på. Ja, inte för oss människor. Men tänk om USA hade sagt så här. Tänk om det hade suttit en gudsman på maktens position och har sagt så här: "Det här är fruktansvärt det som har hänt, men vi ska inte göra samma sak. Vi förlåter dem." Den vägen fanns. Och det är oerhört mäktigt. En som drabbas av sån sorg, vem klarar av det? Ja, med Guds hjälp så skulle man ha klarat av det. Och vilken seger det skulle ha varit. Om en hel nation, alltså USA, skulle säga: "Tack, vi vill inte dras med i det här med fruktan och hat och döda varann. Vi förlåter er, men vi gör inte detsamma." Gissa om det skulle fått ett genomslag på jorden. Men vi gör ju aldrig så där. Om det kommer någon person och slår mig på kinden, ja, det första jag vill göra är att plocka upp knytnävarna. Det var ni invand vid. Och slå tillbaka. Men om det någon har slagit mig, då har det gjort ont till mig. Och jag blir kanske rädd, eller jag blir ilsken eller någonting. Så skadan är ju skedd. Om jag då liksom, om man inte slår tillräckligt hårt, så jag slår tillbaka. Ja, då blir han rädd och skadad. Och jag drivs av samma fruktan och rädsla som han slog in i mig först. Då håller det bara på så här. Jag blir bara mer och mer. Men Herren Jesus Kristus kors ger oss möjligheten att när någon gör oss illa, så kan vi säga: "Jag förlåter er." Det är segern. För det är inte vad djävulen vill att vi ska göra. Djävulen vill att vi ska hämnas, vi ska slåss, vi ska skrämmas, vi ska hålla på. Men Jesus säger: "Vi bryter den här. Skadan är redan skedd, det behöver inte bli värre." Tänk på det till exempel om någon människa blir bitter. Jag har ju fått fundera över det lite extra den här veckan. Men jag funderade över det tidigare, när jag varit nyfrälst. Så var jag frälst och glad. Men jag var också bitter. För jag var en person som hade 2 föräldrar som båda försvann in i alkoholen. Så det är klart, jag har inte haft några föräldrar. Jag var sviken, försummad och bortglömd av mina egna föräldrar. Och då blir man ganska bitter. När man liksom ska kalla det något annat hela tiden. Men när Gud, för jag bara fundera, Herre, varför har jag sådana problem med vissa personer här? Då visar Gud liksom att förlåt din mamma och pappa. Det var svar jag ville. Jag ville att Gud skulle hjälpa mig att fixa till så jag fick bra relationer. Och Gud sa, ja, men förlåt din mamma och pappa. Men vadå? Jag förlåter dem. Jag var så rättfärdig, liksom, jag hade gjort allting sånt där klart. Men Gud sa så. Jag tänkte, men Gud, det är inte Guds röst här, tänkte jag. Jag är kristen, jag hedrar min fader och min moder idag. Nej, jag gjorde inte det. Det bodde kvar i mig, det är sveket. Och det formades till en bitterhet. Och det sveket och den bitterheten, det tog jag med mig när jag mötte andra kvinnor, när jag mötte andra män, när kristna ledare och våra män. Ja, men jag hade en pappa som hade svikit, så jag hade alla taggar utåt. Och de behövde inte göra något mycket fel alls mot mig, så skulle jag tänka, det är likadant igen. De gjorde inget fel mot mig. Men det var jag som var rädd att få uppleva samma smärta igen. Som jag hade gjort och bur med mig hela livet. Det var det som var problemet. Hur läkte Jesus det? När han sa åt mig att förlåt din mamma och din pappa, sa han. Jaha, då började jag med det och upptäckte det plötsligt att ja, hoppsan, här fanns det mycket. Och när jag hade förlåtit min mamma och pappa, vips så började relationer att fungera. För jag dömde inte ut dem. Jag var inte rädd för dem. Jag var läkt. Och jag hade förlåtit. Då gick det bra. Så det kan vi göra ibland vi också. När jag tycker Israels nation är så fantastisk. För de har gjort det mer än vad vi kan tro. Judarna har gjort det mer än vad vi kan tro. När man tänker vilken plåga de utsatts för av nazist-Tyskland. Vilka plågor? Då de försökte utrota hela judiska nationen i gaskamrarna under andra världskriget. Men judiska nationer man jobbar för att vi ska lämna det här bakom oss. Vi ska inte ta ut någon hämnd. Vi förlåter dem. De har jobbat för det. Så de har ett föredöme på det. Nu är det naturligtvis individer som inte gör det. Men de vill inte att det ska bli bortglömt. För att de vet att sånt här kan hända igen. Men de går inte med någon hämndlystnad mot Tyskland. De samarbetar med tyskarna idag. Ganska strångt gjort skulle jag vilja påstå. Att de klarar av det. De har tagit tur med en hel del. Det kanske är svårare för tyska nationen att inse vad de höll på att göra och att de har blivit förlåten. Det kanske är den svåraste biten. Men okej, möjligheten finns. I detta så besegrades djävulen av Jesus på korset. Det första Jesus säger, bland det första. Frid vare med er, säger han. Behöver inte vara rädd för mig. Jag har nycklarna till döden. Jag är på död och jag lever. Frid vare med er. De ni förlåter är förlåten och de ni binder sina synder är bunden. Han visar verkligen hur mycket det här betyder. Nu ska inte vi binda någon i sina synder. Om någon gör Jenny illa, så kommer jag att bli väldigt arg. Men hon kommer att förlåta. Så hon ser till att den personen inte blir bunden. Utan får vara fri. Och kanske gå till Gud. Man kan inte tvinga dem till det, men så. Om jag blir illa behandlad, så förlåter jag. Och säger, ja, de vet inte vad de gör. De har sina skäl. Men jag tänker inte hålla dem bunden i sina synder. Jag sätter dem fri. Vilket medel Gud har givit oss. Vilka möjligheter Gud har givit oss. När Jesus i det här hade visat sig för sina lärjungar. Så visade sig sen Jesus i 40 dygn. Men nu är vi utanför påsken då. I 40 dygn. Och sen inträdde pingsten och lite annat. Och så himmelsfärden. Det är inte riktigt i påsken. När jag pratar om påsken som att det är så självklart att det ska ske just den här tiden. Så är det för att vi sen 300-talet i Europa har bestämt så. Sen ska ni veta om att vi har två almanacker. Vi har den gregorianska och vi har den julianska. Så de skiljer 13 dygn mellan. Så vi är inte eniga här heller. Inom judendomen så har du två tidsberäkningar som gör att de, om de vill bråka om det så kan de sätta igång med det. Tillsammans har vi fyra. Om det ska ske. Och det där jag brukar vara så noggrann med att Gud är inte så petig. Det är inte det viktigaste. Det är inte Gud som behöver högtiderna. Det är vi som behöver dem. De finns för vår skull. Och om vi firar och tänker på Jesus, det största som är, då firar vi högtiden på det sätt som han vill. Sen kan man ha olika traditioner och göra det vid olika tidpunkter, det tror jag. Men så länge vi har han i åminnelse. För när nattvarden instiftades så var det det Jesus sa. Gör detta till min åminnelse. Alltså han la inte några väldigt höga krav på oss människor. Gör detta till min åminnelse. För han vet att det, han gjorde det få effekter i oss. Successivt vi blir mer ren. Vi blir mer kärleksfull. Men om Gud skulle säga så här att bli ren. Ja, då skulle vi bara stå och säga, ja, hur gör man det då? Eller bli mer kärleksfull. Då skulle man, ja, vad är kärlek för någonting? Så Gud säger inte så. Men det han har gjort för oss kommer att resultera in. Och den heliga ande kommer att verka fram sånt hos oss. Och vi kan inte berömma oss av heliga ande heller. För när Jesus får upp till himlen så är det också han som sedan har skickat den heliga ande till oss. Som en hjälpare. Och han ska vara med oss varenda dag in till tidens slut. Så var ingenting att berömma oss av. Men det är fantastiskt stort. För att vad vi än tycker om varandra. Vi har synder och vi har brister. Det har vi allihop. Men Gud har godkänt oss. Och därför är vi på väg till himlen. Inte för att du är moraliskt perfekt. Inte för att du har en perfekt lära. Utan för att Jesus Kristus har gjort allting för det. Och du har fått nåden att tro på den. Därför är du på väg till himlen. I Jesu Kristi namn. Amen.